Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
.397 matcher gjorde Kristin Kicki Bengtsson i damallsvenskan. Två gånger vinnare av Diamantbollen som Sveriges främsta kvinnliga fotbollsspelare och med ett pärlband får man ändå säga av VM, EM och OS-turneringar på meritlistan.
397 matcher var det totalt i NFL och slutspel i den amerikanska fotbollen. Det rekordet har Adam Vinatieri. Han var kicker för New England Patriots och Indianapolis fram till 2019 då karriären avslutades.
Och hör här, 232 397 åskådare. Så många såg sammanlagt de två inledande omgångarna av herrarnas allsvenska och superettan den här fotbollsvåren. Det blir faktiskt ett snitt på över 7000 åskådare per match.
397 NHL-matcher gjorde 70-tals gigantmålvakten Ken Dryden för sitt Montreal Canadiens. Med sina 6 Stanley Cup-ringar har han ingen överman i hockeyhistorien på målvaktssidan. Dryden är också den NHL-målvakt som har högst andel segrar i förhållande till spelade matcher.
Apropå NHL, plus 397. Det blev en viss Herr Gretzkis plus minus statistik.
Veckans Wayne.
Ja, och plus minus, ni vet, han var alltså inne på 397 mål fler framåt än bakåt, och då räknar vi aldrig in powerplay. Och det bara på hemmaplan under sin karriär.
3 SM-guld med 97 på ryggen tog Per Ledin för Färjestad och HV71. Ska vi gissa att han sisådär 397 gånger under sitt liv också blivit påminna om den här finalintervjun?
Det är mycket snack på dig.
Nej, inte så speciellt, men nej, men någon, snart är råttet mågat.
Ja. Jag tror i och för sig att han kanske har blivit påminn om det 397 000 gånger.
Ja, det kanske är snarare så.
Snart är råttet mågat.
Ja. Och det här var ju före sociala medier, men det har ändå fått en viss spridning får man säga. Förresten, apropå finalbrus på nätet, 397 miljoner interaktioner på sociala medier var det under den senaste EM-finalen i fotboll 2021 mellan England och Italien.
Låt oss återkomma om det blir samma surr på vårt Twitter och Instagram efter det här avsnittet.
Nummer 397
av Sporthuset
med Tommy Åström
och Lasse Granqvist.
Ja, men det här blir ett speciellt avsnitt. Vi har ju träffat två riktiga kommentatorslegendarer. Lasse fick en speciell möjlighet att träffa dem båda. Vi har sett fram emot det, va?
Ja, Lasse Kink och Robert Pärlskog, de kommer alldeles om en stund bara i ett gemensamt samtal med dig och mig. Men det var inte bara dem vi träffade.
Nej, alltså det var ju eufori på högsta nivå. Lyssna på de här namnen. Peppe Eng, Roger Burman, Dag Malmqvist, Jakob Hård, Ove Eriksson. Alltså radiolegendarer. Men de kommer inte, om ni nu börjar bli oroliga, alla de här höras i podden här idag kring en nostalgihelg som vi ska återkomma till ju.
Ja, och det gör att kärleksbombningen, vi drog en lapp förra veckan med Therese Alshammar på kärleksbombning, den skjuter vi på en vecka. Vi ger alltså förtur till Radiosportens Lasse Kink och Robert Pärlskog. Och inte bara där, de har ju också en stark tv-karriär bakom sig, men det kommer vi tillbaka till.
Var sitter du någonstans nu, Lasse?
Jag är faktiskt på plats i München. Real Madrid och Milan är klara för semifinal i UEFA Champions League. De är på varsin halva. Idag är de övriga två, när vi spelar in det här då senare ikväll, är de övriga två kvartsfinalerna som ska ta fram semifinalgäng. Och jag är i München för Bayern München mot Manchester City, som ju vann den första matchen med klara siffror, 3-0.
Och du kommer ju direkt från kommentering av en av finalmatcherna mellan Växjö och Skellefteå. 2-0 nu i matcher i finalerna till Växjö. Inför denna torsdag när podden kommer ut, då är det final 3. Men dit hinner du inte, va? Till final 3?
Nej, men... Nej, och det är ju faktiskt så att nu görs det ju ett uppehåll i båda de här finalserierna, för även Hockeyallsvenskan har ju spelat två stycken finaler, där står det 1-1 i matcher. Men onsdagskvällen är helt kliniskt ren från finalhockeyfrossa.
Känns konstigt.
Ja, faktiskt. Och så laddar vi upp igen då från över torsdag. Men, Tommy, du har ju varit på rubriken Himmel och helvete, används ju då och då i idrottssammanhang, och jag tror väl att det gäller den allsvenska upplevelsen du hade också från Gamla Ullevi Göteborg, IFK Göteborg mot Malmö FF, och då får vi väl ändra ordningsföljden, helvete mot himmel. Jag såg att du var där.
Ja, alltså det är ju mesta mötet. Det är de två mest framgångsrika klubbarna i den allsvenska fotbollshistorien ju, vad det gäller antal guld. Jag är också i maratontabellen. Men det är ju verkligen skilda världar. Det har ju varit ett tag. Göteborg, det vet ni, Göteborg har haft problem i många år. Men Malmö hade ju rejäla problem i fjol och blev sjua. Men vilket lyft nu med Henrik Rydström. Okej, de har inte mött de kanske starkaste lagen. De har slagit Kalmar, BP och nu IFK Göteborg. Men det är ändå full pott för Rydström, som ju har det här saldot ifrån Kalmartiden, där han lyfte laget från botten till toppen. Nu frågan om han kan ta MFF också till ett SM-guld igen. Men ombytta roller då för Håkan Milds i Göteborg, som har tre raka förluster alltså, och stor risk för fjärde rad skulle jag säga, borta mot Djurgården kommande helg. Tele2 Arena är ju lite mardrömsarena för Blåvitt, och det är alltså Göteborgs sämsta start genom alla tider, på det sättet att förutom att det är tre raka förluster så har de inte gjort ett enda mål. De har inte gjort ett enda mål.
Så är det också, just det.
Inte ett enda mål på tre matcher.
Nej.
Det här jag sa om Håkan Mild, jag väljer att fokusera på honom, men jag tror att det passar hur du tänker, Lasse, också för det här med den yttersta organisationen, alltså klubbchef, ja, och inte minst ordförande i IFK Göteborg. Han heter Rickard Bergkling. Och det här är en klubb som saknar sportslig ledning just nu. Sen Mikael Stare fick sparken innan Allsvenskan ens startade, det har aldrig hänt tidigare, för att de förlorade ett par cupmatcher, så har man inte hittat någon ny huvudtränare utan kört vidare på de två assisterande, och Stare själv har ju varit drivande till att just de två värvades, så det är de som är kvar, så det är Stares gubbar så att säga som är kvar. Hur stor skillnad blir det då och så vidare. Och sportchefen Farnud fick gå i fjol, ingen ny sportchef, och sen gick jag tillbaka och tittade här. Lyssna här på vad Bergkling sa för två år sedan. Vi pratade ju i förra och förrförra avsnittet om det här med självinsikt, självbild, svansföring. Han sa alltså då, när han var nytillträdd: vi ska gå om Malmö FF ganska snabbt och komma ut i Europa. När han sa det, då hade alltså Malmö FF ett eget kapital som var 400 miljoner mer, förutom att det var mycket bättre sportsligt också, 400 miljoner kronor mer än IFK Göteborg. På de här två åren sedan Bergkling sa det här har det stigit till 700 miljoner mer.
Mm.
Vi ska gå om Malmö ganska snabbt.
Det ryker hela. Finns det tålamod ens en gång? Finns det tålamod ens en gång?
Det är ett absurt uttalande.
Ja, dessvärre vet han ju inte vad han pratar om. Och det är ganska illavarslande när du sitter som ordförande att det hamnar i en sån situation. Och här vill jag lyfta, alltså, det är faktiskt så att ordföranden väljs ju av medlemmarna. Upp till var och en som är medlem och röstberättigad kan arbeta i en sån fråga. Så jag vill liksom bara ändå stryka under att det snabba icke-tålamodet från, det är ju inte alla supportrar som är medlemmar, gubevars, men det är kanske skäl för eftertanke.
Och det här med tålamodet kortare och kortare, såg du vad som hände i Rosengård också? Om vi bytte till damallsvenskan.
Ja, de har ju haft en minst sagt rack i inledning. Ja.
Jo, och de sparkade ju sin tränare, René Sigers, efter tre omgångar. Och assisterande tränaren tar över med omedelbar verkan. Rosengård alltså en oavgjord match och två förluster. En oavgjord, två förluster. Om man då sätter det emot två raka SM-guld med den här tränaren, så tycker jag ändå att det kommer in på det här spåret som vi faktiskt fick ett mejl om också från Per Karlsson, en lyssnare. Han skickade så här: jag har jobbat som avlönad i 30 år av idrottsrörelsen och jag har en fundering. Vad sysslar fotbollen med? Här sparkar man hela organisationer efter tre omgångar. Det verkar vara ett virus. Vem styr? Fansen? Styrelsen har ansvar. Det som du pratar om också, Lasse. Vad är felet med kontinuitet i en organisation? Och apropå det här Rosengård, utan att veta exakt hur det har varit där inne, så nära följer jag inte damas svenskan, så är det lätt att känna likadant, att det är ett sparka-virus som håller på att löpa amok.
Ja, och du kan inte riktigt balansera det heller på att vissa känner ju att legendariska spelare som har en trygg ställning. Men tänk Helsingborgs IF som entledigade alldeles nyligen.
Det var
bara
kanske det han syftade Andreas på när han mejlade.
Mattias Lindström, Alvaro Santos. Va? Ja, men det var ju allihopa där som fick gå. Så att det finns en, och det här med tålamodskurvan, det har ju inte bara med självbild att göra. Jag menar, självbilden för Rosengård-exemplet är ju att de har ju vunnit i två år i följd här. Så de är ju liksom på toppen. Mm. Och sen inleder de lite raspigt, men det finns ju inte skäl där att kanske dra slutsatsen så snabbt att det här är helt åt fanders. Va? Så man ska göra ett så pass stort ingrepp. Men jag tycker det är en fråga också som är tränarens roll liksom i helheten, att det är alldeles för lätt att sparka en tränare ur det perspektivet. Det kanske är en signal till tränarföreningen eller andra att börja fundera över hur de här kontrakten också ska upprättas. Du får väl göra som José Mourinho. Du får väl, vad fick han när han fick sparken? En halv miljard eller vad var det? Han var ju sysselsatt med mest på sparken ett tag där. Han är förresten aktuell som brasiliansk förbundskapten, ja.
Ja, nu börjar det härjas här från hantverkare i bakgrunden.
Då är det ju ofta skäl att stoppa inspelningen, va?
Ljudet är bekant. Jag har en stressad hantverkare och det passar ju bra med tanke på vår sponsring ifrån Hantverksdata.
Finns det stressade hantverkare? Jag tycker ofta att de är så otroligt lugn.
Ja, men den här kämpen ser lite pressad ut faktiskt. Och kanske är det så att han har för mycket admin på kontoret. Jag vet inte, tidsregistrering, kvitton, fakturor och allt det där. Men de smidiga lösningarna finns ju. Det känner ni till via Hantverksdatas app och webbaserade system. Mer info på hantverksdata.se. Och senaste veckorna har det varit en tävling också om allsvenska biljetter som nu är slutförd. Ni fick gå in och motivera varför just ni skulle väljas ut. Juryn har sammanträtt och vinnare är Måns Johansson. Måns Johansson får 4 biljetter till valfri allsvensk match ifrån Sporthuset och Hantverksdata. Och motiveringen som Måns skrev, den var så här. Det hade varit underbart att kunna åka ner till Göteborg och se mitt älskade Blåvitt spela. Min pappa och jag flyttade ifrån Göteborg i samma veva och sedan dess har det inte blivit många matcher för oss på grund av sämre ekonomi. Att få åka ner tillsammans med honom och mina två barn och få uppleva magin på Gamla Ullevi hade varit en riktigt bra happening på vårt 100-årsjubileum. Jag fyller 30 år och pappa 70 år. Så fint. Grattis Måns, säger vi, och tack Hantverksdata. Avsnitt 400.
Nej, 397. Det är jag helt säker på. Därför att det var Wayne Gretzkys plus minus statistik bara vid hemmamatcher. Endast inkluderat 5-5 spel eller 4-4 då, lika på banan. Det var häftigt.
Ja, och jag har faktiskt fått en hel del inskick om Gretzky redan till avsnitt 400. Men när det gäller avsnitt 400, vi måste ju hitta på något kul. Och vi har fått hjälp utav Clarion Sign, David Wiklund och company, som sa, han ringde faktiskt för några veckor sedan och sa så här: kom hit, avsnitt 400, jubileum, vi bjuder in. Vi hade ju en podd där på plats under VM-finalen, då kunde inte du vara med, Lasse, av förklarliga skäl.
Ja, men jag var med indirekt. Du hade ju lite direktkontakt med mig och satt och textade grejer där som hände på textmeddelande som man kunde ha som extra inspel där i kommenteringen i VM-finalen. Så det var ju lite statistiska poäng eller vad det handlade om. Det var ju kanon. Så att jag var med på ett sätt ändå.
Men vi tre, du och jag och Jens, vi kommer bjuda in gäster och er, ni som lyssnar, ni som har följt med oss i Sporthuset, är välkomna. Kommer lägga upp en länk på sporthusetpodcast.se. Kommer också finnas den här länken via Instagram, både Clarion Signs Instagram och Sporthusets Instagram, där ni kan anmäla er helt enkelt. Och upplägget blir ju då att ni anmäler er, och som anmälningsavgift blir det att ni köper en hamburgare.
David Wiklund meddelar att det är en exceptionellt läcker hamburgare som serveras alltså.
Ja. Ja. Ni behöver ett datum också, eller hur? Ja, det blir den datum. 3 maj. Den 3 maj klockan 18. Den 3 maj klockan 18 alltså. Då
kan jag, får jag komma?
Ja.
Det vore kul. Det låter som en kul grej.
Ja, precis. Nej, men gå hoppa in på sporthusetpodcast.se och anmäl er där, så ska vara en jättetrevlig kväll den 3 maj.
Veckans surr.
Slutspelstider, och ja, här ett axplock över vad som händer just nu. Vi kan väl ta en snabb runda. Innebandygiganterna på här sidan, Falun och Storvreta, kommer på lördag återigen mötas i final i Avicii Arena. De har ju mötts flera gånger de senaste åren. Falun regerande mästare. Samma dag, Team Thorengruppen från Umeå mot Göteborgslaget Pixbo. Samma finalduo som i fjol, då vann Umeålaget. I basketen, Borås i final på här sidan mot antingen Norrköping eller Jämtland. Damernas basketfinal kommer igång denna onsdag kväll i bästa av fem mellan Luleå och systrarna Eldebrinks, de som kärleksbombades här i sporthuset för en tid sedan, Södertälje. Och så damernas ishockey-VM är avslutat, en sjätteplats för Sverige som snäpp för snäpp blir lite bättre för varje mästerskap nu. Och det kan man verkligen säga den här gången med tanke på det som hände i kvartsfinalen. Sverige mötte giganten, den stora, stora dominanten i världshockeyn. För 17:e gången i mästerskapshistorien har förlorat samtliga de 16 tidigare, exempelvis OS-kvartsfinalen i fjol 0-11. Men det här var något helt annat. Det kunde vi se i Sveriges Television tillsammans med kommentatorerna Chris Härenstam och Maria Roth. Hör här.
Svensson, Maja Nylén Persson skjuter över. Sverige får en möjlighet här. Och vilket till 2-2! Sekunder kvar! Sverige kvitterar och lurarna åkte av mig! Jag tappar lurarna, det blir helt till mig! Det är fullständigt osannolikt! Sverige kvitterar mot Kanada och vi har förlängningsläge!
Ja, det var ju på väg att bli en dundersmäll alltså när Sverige, den spelas ju i Brampton, Kanada, eller spelades, förlåt, USA vann mot Kanada i finalen sedermera. Men i kvartsfinal möttes ju Kanada och Sverige. Mm. Sverige kvitterar ju med enstaka sekunder kvar, tog ut målvakten och kvitterade till 2-2 och tvingade fram en förlängning. Där vann Kanada sen.
Nu var det ju så här, klart det var ju dominans. Det var ju, jag tror det var 54-14 i skott på mål, och Sverige har ju en väldigt bra målvakt. Det såg vi redan i OS där, Emma Söderberg. Men ändå kanske någonting på gång. Ulf Lundberg, förbundskaptenen, tycker jag gör ett bra intryck, och vi pratade om det här med U18-silvret då för en tid sedan och satte det i relation till att damkronorna är ganska långt efter, för där pressade ju Sverige också Kanada. Men kanske att det är någonting på gång. Jag vet att Lundberg vi sa ju det där när vi pratade om det i det avsnittet, att det här med collegehockeyn är det som gör att Nordamerika glider ifrån. De har så otroligt fin collegehockeyverksamhet, och Lundberg har varit mycket där nu och studerat collegehockeyn, skapat kontakter, också scoutat spelare, så svenskar som går på college och så kanske att han har hittat någon formel här som gör att Sverige ska kunna närma sig, trots att det egentligen borde vara omöjligt med tanke på hur oerhört många fler ishockeyspelare det finns i Kanada på damsidan.
Ja, men det jag tänkte på var ju 2006 och den olympiska semifinalen mellan Sverige och USA, som ju Sverige vann på straffar. Vilket ju var den enskilt största matchen som svensk damhockey någonsin spelat. Men här klättrar man ju upp i närheten av det, eftersom detta också är en turnering i Nordamerika, i Kanada, mot värdnationen, där man alltså kryssar i ordinarie tid men förlorar i förlängningsspelet sen. Sen blev det ju en snöplig förlust, får vi säga, i medaljmatcherna sen. Sverige vann först en runda, men sen förlorade Sverige matchen om sjätte pris mot Finland, så det var så det landade in. Men spännande att följa om detta var en enskild lysraket, alltså att 2006, hur många år har gått sen dess? 17 år va? Mm. Att svensk damishockey ska vara 17 år, prestera en kanonmatch mot transatlantisk motstånd. Ja, eller kommer det kanske komma tillbaka någonting ännu snabbare? Det ska bli mycket spännande att följa. Ja, det du berättar här också, Tommy, om Ulf Lundberg och de här college-inspirerade delarna han plockar.
Han är ju son till vem då?
Lundberg.
Vet du vilken Lundberg?
Ja, där tog du ju stopp för.
Det är han som har gjort seriesystemet.
Ola?
Ja.
Ja.
Det är Uffes pappa.
Ja, ja. Men då är han ju en dunderdiplomat med administration träffsäkerhet. Ja, han har de generna i sånt fall. Det är bara gratulera i sånt fall.
Nej, men för det passar ju bra in, apropå det så mycket snack senaste tiden här om det här med seriesystemet. Apropå att det har varit en stor debatt då. Är hockeyallsvenska finalserien hetare än, och slutspelet hetare än SHL-slutspelet? Vi har ju ett läge nu med finalen mellan Växjö och Skellefteå, vilka som ska bli svenska mästare, 2-0 matcher till Växjö, och mellan Djurgården och Modo, vilka som ska gå upp 1-1 i matcher där. Och Arne Nordlund som håller på Björklöven, och då kan man förstå att han är lite extra engagerad i frågan, han mejlade till oss och sa: kan inte ta upp frågan om upp- och nedflyttning från SHL, alltså det som Lundberg var med och la upp, pappa Lundberg alltså, ersättningsfördelningen mellan SHL och Hockeyallsvenskan i världens mest penningstinna liga Premier League, så går tre lag upp och ner, medan i svenska hockeyligan så har man fått det till ett, och det gör ju att det blir katastrof att åka ur eftersom det är svårt att gå upp igen. Det här skriver Arne Nordlund, och det är inte bara Arne som har tagit upp det här, utan det har ju varit en punkt, det är ständigt under lupp det här med hur seriesystemet läggs upp.
Och för mig är det egentligen två saker som är huvuddelen. Den första är, och den är oerhört viktig, det är den organisatoriska strukturen. Svenska hockeyligan är en egen organisation, ett eget organisationsnummer, en egen juridisk person. Hockeyallsvenskan, helt egen den också. Och där är min uppfattning att det där behöver man titta över och göra som fotbollen. Föreningen Svensk Elitfotboll har ju både herrallsvenskan och Superettan. Samma tak. Mm. Och det har med ekonomin att göra. Det behövs en ekonomisk utjämning mellan SHL-lag och hockeyallsvenskt lag. Och det kan lättare tas tillvara i en gemensam organisation.
Mm, som i fotbollen, ja.
Som i fotbollen. Och den är liksom förutsättningen. Jag vet inte vad fotbollen...
Men Superettan får ungefär 20-25% någonting sånt utav tv-pengarna. Ja. Och det är ju inte hockeyallsvenskan i närheten av.
Nej, så jag menar att här någonstans bör man göra en gemensam förhandling där båda rättigheterna ligger i samma paket och man säljer sponsring, man säljer tv-rättigheter och så vidare. Och sen hur fördelningen ska göra, man säger att det blir 75% till SHL och 25% till Hockeyallsvenskan då. Sen hur det fördelas här mellan lagen i någon trappa eller om man fördelar helt lika eller hur man nu gör, det lämnar jag, det får man ju diskutera. Va? Men det är den ena delen. Den andra delen är upp- och nedflyttning, och min uppfattning är att man behöver ta bort den oerhörda, nästan panikartade känslan som ett playout har, som de säger. Nedflyttningsserie med de två sämsta lagen i SHL, som ju är ångest. Nästan alla kontrakt upphävs, du måste börja om det, bla bla bla.
Och en sån här hockeyallsvensk final blir lite samma sak, det lag som
samtidigt
förlorar
som
det.
Exakt. Du har precis det här. Och då får du liksom, jag tycker det blir för hög temperatur kring det här. Och det slår över på rött och blir liksom otrevligt, obehagligt. Mm.
Det ser man också i kommentarerna, Djurgården går ut stenhårt och säger att det är domarna urusla och 50 miljoner handlar om det, det är liksom över alla gränser därför att de såklart, eftersom de såklart är så fruktansvärt oroliga.
Det tycker jag, och min idé är ju då liksom att flytta upp två, flytta ner två, skapa som fotbollen har ett större flöde, mindre dramatik i det där helt enkelt. Ramlar ur så vet du att det är ändå två som går upp. Hur man ska göra det, herregud, ha folkomröstningar och åk och prata med alla, skicka upp någonting bland astronauter och skicka någonting ner och borra i jorden eller vad fan.
Lundberg 2.0, för Lundberg, jag tycker ändå modellen får...
Alltså, Ulf är med och snackar college hockey då, ja, också, visst.
Jag tycker modellen får ändå lite för mycket. Det är alltid så mycket kritik om det. Men det är samtidigt så att det är alltid ett lag som går upp nu. Så var det inte förut. Det kunde lika gärna vara att inget lag går upp. Så var ju det förut. Inget lag var säkerställt att gå upp. Det är ju nytt att ett lag... Så att det var ju värre förut på det sättet. Okej, två kunde gå upp förut, men det kunde också blivit noll. Eller hur?
Snittet att flytta upp under alla åren är 1,6. Mm. Så att det har ju gått upp mer än
ett lag. Men ännu mer absurt när det riskerade att noll lag gick upp, tycker jag.
Gör så här då. Skicka upp två lag. Det första som går upp, alltså de två sämsta i SHL åker ur. Skicka upp två lag. Den som vinner grundserien, hockeyallsvenska grundserien, seriesegraren, går upp. Snacka om att du höjer värdet på varenda match i grundserien.
Sant.
Oj, oj, oj. Och därefter. Så har du kvalspelet som också landar i den allsvenska superfinalen då, så att säga. Mm. Som skickar upp det andra
laget. Där har vi det. Vi gjorde det.
Där har du
vi gjorde det. Vi löste det. Eller?
Vi och vi.
Ja. Tack alla ni som hör av er till Sporthuset via våra sociala medier, Twitter och Instagram, och vår hemsida sporthusetpodcast.se. Magnus Längnefelt, Björn Lundberg, Martin Pålsson, Åsa Johansson, Jonas Lindbäck, Johan Thomsson, Jörgen Eksvärd, Thomas Engström till vårt intro. Innan vi ska släppa fram vårt speciella möte, Lasse, sätt någon rubrik nu avslutningsvis på SM-finalserien Växjö, Skellefteå 2-0. Jag tyckte du, som ett litet tips, så tyckte du sa det bra när vi satt i bilen häromdagen, då du sa Växjö är som en
skorpionbett. Ja, det är ett skorpionbett utav Växjö. De gjorde 1-0. Jag jobbar med matchen Skellefteå och Växjö Lakers i... Vilken stämning det var förresten. Men det var ett himla drag och Växjö gjorde 1-0 den 16 i den första perioden. Och sen så hände ingenting mer i målväg i matchen. Och Skellefteå försökte ju givetvis. Och vad de stred och kämpa. Och hockeyn är ändå så härlig så att står det 0-1 på tavlan eller skiljer 1-0 på tavlan och de tar ut målvakten, då ligger ju pucken ofta och på mål in och dallrar och det hoppar, alla kastar sig alltihopa där. Så det var ju otrolig dramatik. Mm. Men Växjö har en enorm förmåga att spela hockey på resultat. Och det är beundransvärt. Det är en kolossalt skicklig defensiv som Växjö Lakers har utan tvekan. Mm. Och har du då spetsen i offensiven parat med det jag nyss sa, ja, då blir du väldigt svårtuggad över 7 matcher.
de sätter in sina skorpionbett. Jag fick ett mejl också från Johan Björkman som hade återtittat på den här finalserien vi gjorde HV Brynäs över 7 matcher. Och han slogs av att det var mycket högre tempo än de här matcherna som är nu. Och det tror jag vi har då förklaringen i. Jag lyssnar mycket på Sandro Lindström, han har skrivit och har varit med i Sporthuset och också pratat om det här, att det har ju förändrats det här med det hysteriska pressspelet som var på den tiden. Med mycket åka skridskor, och nu har det blivit mer struktur, mer defensivt. Allt det här pendlar ju fram och tillbaka, det som vi hade 1-3-1 en gång till, men nu har det blivit liksom mer skicklighetsspel, mer strategiskt, mer taktiskt, mindre fart och fläng. Den skillnaden går nog Växjö lite i bräschen för, va?
Absolut, jag är på Sannys sida och det är alltid bra. Jag brukar faktiskt efter matcherna ringa och surra lite med Sanny också om och hur han ser på en del frågor. Så han har sagt många bra saker, men han har sagt till mig så här: Lasse, för man spekulerar hur det ska gå i nästa match, då brukar han alltid säga så här: Lasse, du har alldeles för stor du har verkligen en stark övertro på den sena spelade matchen, du måste tänka större.
Det är så sant alltså. Det är bara att titta på all vår sms-konversation som vi har varje dag, Lasse. Senaste matchen, du går all in på den.
Ja, exakt. Och jag säger det att det viktigaste att dra så slutsats av det, förutom att Sandy Lindström har rätt i sin iakttagelse, det är att jag aldrig ändrar mig. Aldrig!
Det är bra. Okej, nu...
Det är kört!
Så ska vi fortsätta...
Det är klart!
Det här avsnittet på ett sätt som vi hoppas att ni ska uppskatta. Är du, Lasse?
Och då ska ni veta det att alltihopa landade sen i en middag. Och det här är ju inspelat före den där middagen. Och vid den middagen, jag vill bara nämna detta alltså som en liten kittlande känsla, för att vi kanske kommer komma tillbaka i Sporthuset någon gång i framtiden till det.
Det var ju anekdotbonanza.
Anekdotbonanza. Men anekdoten om den inlåste violinisten i pannrummet, den kommer vi inte nämna mer om. Eller... den underbara repliken "Do you remember me?" Vi som var Mike på middag, Powell. Det var du, Tommy, som höll i berättandet under det perspektivet. Eller Clark Olofssons brev till Ove Eriksson och Lasse Kink. Mm. Det snackar vi inte heller om, men det blir mycket annat.
Och inte heller Peppe Engs namne i Australian Open i Melbourne. Den kinesiska läkaren som visade sig heta Peter Eng.
Ja, det var otroligt. Men det var för oss, Tommy, som fick möjligheten att vara där en otroligt trevlig kväll. Och det var härligt att vi fick möjligheten att snacka med dessa två kommenteringsgiganter från Radiosporten, då på 80-talet och sedermera på TV.
Mycket nöje. Mucho gusto.
Född den 10 januari 1943. Referent på Radiosporten i 21 år innan han i början av 1990-talet värvades till TV3. Där han blev kanalens profilerade hockey- och fotbollskommentator. Han har kommenterat 30 VM-turneringar i ishockey i följd. Är det någon form av världsrekord möjligen? Mest legendariskt är nog ändå, tillsammans med Leif Bork i hockey-VM 1987 i radio, det klassiska 2-2-målet från Thomas Sandström mot dåvarande Sovjetunionen när Tre Kronor sedermera blev världsmästare för första gången på 25 år. Välkommen till Sporthuset, Lasse Kink.
Tack så mycket. Född den 2 september 1955, uppvuxen i Stockholmsförorten Rågsved och har nyligen gett ut, jag har den själv i min hand, den självbiografiska boken Från Rågsved till Rio, som på ett fint sätt beskriver resan som sportkommentator, referent och journalist på Radiosporten, TV4 och Viasat. Han har kommenterat VM och EM-finaler i fotboll och över 30 handbollsmästerskap tillsammans med parhästen Claes Hellgren. Välkommen, Robert Pelskog.
Ja, man tackar så mycket.
Ingesson står ju bra till där om han kan få skottläge. Pettersson då. Kommer svart så skjuter han rätt på mål. Målvakten räddar i turen. Slås i mål! Och Johnny Ekström! Johnny! The Golden Boy gör 1-0 för Sverige i den 32:a minuten av matchen.
Titta på Jovomir Vranjes! Jag måste ställa mig upp.
Det är ett stort svenskt idrottsögonblick.
Titta och njut. Sverige är Europamästare för fjärde gången av 5 möjliga.
Det här är en högtidsstund.
Jo, men vilken grej alltså. För här sitter ju egentligen... Alltså det blir på något sätt liksom efterföljande varandra på något sätt. När jag kom till Radiosporten så var jag ju praktikant och satt mitt emot Robert på redaktionen. Och Lasse var ju, det var ju Lasse och Robert som körde hockey och fotboll.
Det är också Lasse född på 40-talet, Robban född på 50-talet. Lasse Granqvist född på 60-talet, ja. Och Tommy född på 70-talet.
Så där. Mm.
Ja. Vi fortsätter att hålla igång den trallen. Ja. Men jag måste bara liksom först...
Storklas och lillklas.
Det var ju så länge sedan ni gjorde radiosport. Kan ni inte bara först reflektera över... Eftersom ni också har en sån enorm erfarenhet av att kommentera och referera i tv. Kommentera, hur är det att göra sport i radio? Vad säger ni?
Ska jag älska först? Ja, alltså, det är ju en helt annan sak, fast ändå ganska lika, om jag säger så. Klassiska är ju att man inte behöver säga att bollen går ut på högerkanten om man sitter i tv, även om det görs, även om alla ser det. Och det kommer jag ihåg, i början var det svårt att låta bli att säga det, men jag lärde mig det till slut, sista året kanske till och med bara, men det tog många år. Men allt det där som man målar i radio, alltså, det är mycket roligare att göra en fotbollsmatch på hög nivå, om vi säger så, i radio, det måste jag säga, för då gäller det att få lyssnaren att se det jag berättar. Så att det är en stor skillnad, tycker jag faktiskt.
Att göra radio är det överlägset roligaste man kan göra i det här yrket. Just på grund av det som Lasse säger, att man får måla, beskriva. Min gamla mentor Tom Engstrand sa att...
Han var född på 30-talet.
Ja, just det. Har vi fått in det också. Men Tommy sa alltid, Robban, du har så bra tempo för det här jobbet. Och det försökte jag ta med mig till tv, så att det blev någon sorts hybrid där när jag började på tv, där jag testade att växla tempo när det hettade till, så att säga. Men det där med att måla och beskriva, det är unikt för radion.
Men är det rekord, de här noteringarna? Jag tänker på ditt, alltså, hur många handbollsmästerskap har du gjort i tv, Robban?
Det är så mycket som 41,
jag sa, ja. Över 30, över 40 till och med.
41 mästerskap är det.
Ja, det måste ju vara sakna motsvarighet i alla fall på den svenska marknaden.
Ja, det tror jag, och det här samarbetet jag hade, jag vet inte hur länge du jobbade med Bork eller Ulf Jansson, Lasse, men...
Det var inte lika länge i alla
fall. Men 27 år gjorde jag och Claes Hellgren tillsammans. Mm. Så vi har ju
hade fördelen jämfört, ja, med mitt hockey. Det var att du hade både EM och VM. Hockey, EM försvann ju någon gång på 50-talet.
Och jag hade både damer och herrar. Ja. Från 2001, när Mats Pettersson på TV4 blev pålurad dammästerskapet i Merano i Italien, så har vi ju kontinuerligt följt damhandbollen. Och det är ett jätteroligt jobb, vill jag bara påpeka.
Damhandboll är ju underbart, ja, i tv, verkligen.
För att det är tekniskt drivet och det är väldigt, väldigt kul att göra.
Ja.
Ska vi berätta varför vi sitter här? Förutom att vi faktiskt länge, jag har ju pratat med dig, Robban, jag vill att du var med i Sporthuset, och Lasse, vi har ju kontakt då och då. Men det finns en speciell anledning till att vi sitter här just idag.
Mm. Radiosportens redaktion, Stockholmsredaktion, de som var anställda vid Radiosportens Stockholmsredaktion på 80-talet, har under dåvarande dåvarande redaktionssekreteraren Björn Fagerlind, som ju sen blev alpinkommentator på SVT, ja, ja, och redaktionssekreterare på Sveriges Televisionssporten också. Han gick ju där 1990, apropå folk som flyttar på sig. Bjudit in den här redaktionen. Vi ska ha en träff här, helt enkelt. Och då har de dessutom gett ett eller annat wild card, som de var tydliga med att säga.
För egentligen bara ett, faktiskt.
Det är bara ett. Och det är du, det. För du var inte med 1980-talet. Du kom
94.
På, ja.
Det är stort att få ett wild card till det här.
Ja,
jag kommer ju stå med, jag kommer ju sitta med uppspärrade ögon.
Ja, vi är framförallt väldigt förvånade.
Vi är lite upprörda någonstans.
Jag vet inte, det var barnbordet.
En katt bland hermelinerna.
Men jag tog reda på lite om byggnaden här, för det här, man tittar ju runt här, vad är det vi ser runt omkring oss egentligen?
Vi sitter i någonting som heter Salongen, och den är ganska liten för att gå under den rubriken.
Har du sagt att vi är på Skansen?
Skansen, ja. Innanför grindarna på Skansen så finns det direkt upp för den lilla trappan till vänster ett ställe som heter Gubbhyllan. Och vi sitter i Salongen, och det är ju läckra tavlor här från ja, lång tid
när tillbaka. När tror ni byggnaden uppfördes? Vad får ni för känsla? Hela byggnaden.
Ja, det är gammalt som gatan.
Ni har ju känt de knarriga dörrarna. Vi har ingen el i lokalen.
1840, 1850.
Jag skulle säga 1830-tal, men tidigt 1800-tal kanske.
Ja, det är bra. 1816.
Var det så? Du har kollat.
Mm. Ja. Det är ju, den uppfördes då. Alltså,
jag var närmast.
Närbelägna Hasselbacken intill är vi ju då. Och sitt nuvarande namn, det här heter ju alltså Gubbhyllan, restaurangen, fick huset vid 1900-talets början. Gubbarna på hyllan var äldre punschdrickande herrar som satt på den övre verandan och lyssnade till regimentsmusiken nedanför.
Det här passar ju utmärkt.
Både Robert och Lasse nickade väldigt instämmande. Ja.
När vi känner oss väldigt träffade. Och hemma.
Ja, det är läckert, och, men det är ett fint initiativ.
Ja. Vad ska man säga då, vad ni gör idag? Du, Robban, är ju den som mest nyligen har varit i, ja, men har varit med i allra högsta grad. Ja, men när var det senaste du gjorde på Viaplay?
Ja, jag fick ju referera hem ett EM-guld i handboll.
Just det.
Så det var i januari 2022.
Ja,
ja, du, Niklas Ekberg.
Nu är det läge för EM-guld.
Läge för EM-guld. Niklas Ekberg, han har gjort det mot Spanien förr. Han måste göra det igen. Annars får vi förlängning. Ekberg har guldet i sina händer. Han har Gonzalo emot sig. Han fintar. Han skjuter i mål!
Och Sverige är Europamästare!
Niklas Ekberg gör det igen! Det är EM-guld till Sverige!
Han kommer in och knappt spelat och sätter sina straffkast. Och Sverige vinner! Och oerhört bra. Glöm inte Palikas räddningar på slutet och Vannes vaknande från att ha missat. Ja, detta är ju så starkt.
Ja, det är helt galet detta drama. Och det har varit drama i varenda match för Sveriges del den senaste veckan. Det är helt sanslöst.
Ja, alltså det var ju en maxad slutpunkt faktiskt. Om man nu måste sluta.
Du ville fortsätta?
Jag ville gärna fortsätta, men Viasat ville inte förlänga mitt kontrakt. Och då tog det ju slut. Mm. Så är det när man är frilansare.
Det finns mer information att läsa i boken, kan man ju säga också. Ja, från Rogs Veteri, där du berättar om de här bitarna.
Det jag ägnade mig åt, det var ju att färdigställa en bok sen efter det där. Så att jag har ju gjort lite nytta i alla fall.
Mm. Men själva slutet här, vad skulle du säga att det berodde på i första hand att du inte fick fortsätta?
Jag kan tala om det.
Ja, du vet.
Åldern. Ja, de är fixerade vid persons ålder. De tror att alla som är unga drar till sig tv-tittare. Det var samma med mig. Jag fick ju också sluta beroende på att jag var 67 år.
Och vilket år? Ja, det är ju då 13 år sedan då.
Ja, precis. Exakt. Mm. Men tror du att det inte har något med det
att göra? Jag tror att det har delvis med det att göra, men jag tror också att det har med min personlighet att göra. Jag har ju alltid varit ganska frispråkig och alltid jobbat för kommentatorernas bästa. Mm. Jag vet att det blev ett jävla liv när jag uttalade mig i Aftonbladet om vår kommentators position i Skandinavium, där de hade satt oss helt hopplöst.
Högt.
Det gick ju inte att jobba. Man fick ju jobba från monitor. Och då säger då de ansvariga då, som skiter i hur kommentatorer har det, att ja, men det var omöjligt, det gick inte att flytta. Och det var något bolag som hette Infront som skötte det där. Och de fick man inte stöta sig med, och hej och hå. Men 2 dagar innan mästerskapet så flyttade de hela jävla studiopatrasket. För det var de inte nöjda med, den positionen. Så att det är en väldig skillnad på hur man ser på mediearbetare. Kommentatorer står väldigt lågt.
Och där har en total tankevurpa. Det är alltså ett systemfel. Ja, och det är ologiskt av den här anledningen. Hur många ser matchen?
Fler i alla fall.
Hur många ser studion?
Ja, vi har ju siffror på det. Det är 75-80% som
10
ser.
10 gånger fler ser matchen i studion. Och var sker fokuset på tv-kanalerna?
Alltid studion. Alltid studion.
Systemfel.
Men även de som granskar tv-kanalerna har ju en tendens att prata. Alltså de som är kronikörer har ju en tendens att prata om det som görs i studion.
Får jag bara en annan historia när du säger att man satt dåligt. Jag minns en gång jag gjorde en Europacup-match i ishockey mellan Djurgården och, vad kan det varit, Sparta-Moskva. Det var ett Moskvalag i alla fall. Finalen gick i Tyskland och där satt vi på en kortsida. Bakom en, och då hade de hängt upp lite reklamgrejer, så vi såg inte klockan och vi satt alltså bakom ett mål. Så vår chefstekniker fick skriva på en lapp hur mycket det hade gått av matchen för att vi skulle se om det var 2 minuter eller om en utvisning på 2 minuter och 1:50 kvar, så fick han skriva det på en lapp. Mm. Så jag håller med de som sätter oss som kommentatorer, de har aldrig gjort det här.
Nej, det är ju så jäkla enkelt. Det där låter ju som Malmö isstadion, kommer ni ihåg
exakt vad jag tänkte på? Man fick nästan lägga sig på golvet där i den, för att, och då såg man ju rakt in i väggen.
Och jag vet, du har ju sagt till Lasse att ni har haft fikaträffar ni två, Robban och Lasse, och pratat pratat om det här. Det borde finnas ett kommentatorsfack. Men jag bara funderar, låt oss fundera på varför har det här systemfelet uppstått? Varför fokuset på studion?
För det jo, man får, jo, jo, i det man får, tv är det för att få in så mycket reklam som möjligt.
Jo, men jag tänkte...
Du skulle inte behöva ha studio. Bara sända matchen. Ja. Men då får du inte in, vad är det? Hur lång, ibland kör ni ju en timme före. Och då får man in massa reklam.
Ja, men så är det.
Vilken är den vanligaste frågan till oss som kommenterar sport? Som folk undrar, förutom att de undrar vilket lag håller ni på? Vilket är en total begreppsförvirring. När man jobbar med olika lag så har man totalt fokus på sitt jobb och inte vilka som spelar på det sättet. Men den andra frågan, vad är det?
Hur kan ni känna igen alla spelarna?
Exakt, exakt. Och det gör man ju på position mycket. Alltså... För det är inte alltid man ser vem det är.
Man ser, med kinken.
Ja, exakt. Man ser inte alltid ryggen. Ja, ni fyll på. Och det som jag blir bekymrad över då, det är ju apropå det ni säger, att när det är så nedvärderat med positioner, och framförallt att det är oerhört mycket off-tube, det blir mer och mer off-tube, man sitter hemma. Och därför, hjälp mig, varför det är så viktigt att vara nära spelet.
Det är ju självklarhet att man ska vara på plats egentligen. Jag kommer inte ihåg, jag tror det var slalomlopp jag såg, om det var förra vintern. Och en av svenskorna, eller svenskarna, kommer inte heller ihåg det, men gjorde illa sig ordentligt, alltså blev forslad iväg i pulka och sådär. Och då kunde de inte berätta efteråt vad som hade hänt, de var ju inte där.
Nej.
Det var ju omöjligt. Och händer det någonting utanför bild, ja då är man ju körd. Om man gör off-tube, som det heter, när man gör tv-kommentat hemifrån. Men det är samma sak här. Där har du igen pengar. De tror att de tjänar pengar på att det blir ett dåligt jobb. Och vem får skit? Inte han som har bestämt att vi ska sitta och göra off-tube. Och jag minns när vi började göra off-tube på TV3, eller via Satt, vet jag inte om det fanns då, men TV3, då hade vi ju till och med sämre bild och äldre appar.
Men
hemma.
Du, det mest extrema off-tube-exemplet, det är ju den här filmen Kinken, va?
När du sitter i en lastbil.
När du går in i en lastbil, fast du är på plats på VM.
Ja, då var vi i en annan stad. Va? Då, Sverige spelade i Bratislava och de här matcherna gick bra.
Berätta.
Ja, vi satt alltså med en liten sån där, alltså inte större än på en laptop, en sån tv, i en lastbil som fraktade alla soffor bland annat.
Utanför arenan.
Du håller med? Ja, men alltså det där har jag varit med om massor med gånger. I handbollsmästerskapen i de tidiga omgångarna, då spelar man kanske på 3-4 olika platser. Och då händer det att man blir insatt på schemat och ska kommentera, men då reser man ju inte dit, utan då sitter man just i en sändarbuss eller i någon barack någonstans och tittar på en tv. Det vet ju inte tittarna, men jag kan avslöja det nu. Så går det till.
Ändå gick det rätt bra, ska man väl säga. Det menar ni.
Jo, men man vill ju vara proffs, man vill göra det så bra som möjligt.
Och ibland skulle man nästan vilja göra det för dåligt så att det skulle märkas, men där är man ju inte, det går ju inte. Och, det är ju den här, och då kommer vi till den här passionen, varför ska vi byta till lite grann den här kärleken som finns till det här yrket. Jag tror alla vi ser upp till Tommy Engstrand, som jag pratar mycket om i Sporthuset, det här pumpen ska vara med, och jag känner mig så besläktad med er. Ni är ju som barndomsidolen för mig, Robban och Lasse. Jag hörde ju alla Hockeysport Extra 1983 som nioåring. 36 stycken till antalet. Och ni var där ute.
Ja, det var vi.
Ja, ni byggde upp mitt liv.
Ja, var det då på söndagkvällarna kunde det bara sändas från två arenor?
Jo, det var massa konstiga regler.
Det var resultatrapport från de övriga, för avtalet med ishockeyförbundet medgav bara...
Det var ju likadant i fotbollets lag. Vi fick ju inte sända Fotbollsextra ens då. Det var ju Tommy Svenssons pappa som stoppade Stig Svensson.
Ja.
Han förstod inte att ju mer publicitet man fick, ju mer kom publiken. Han trodde att publiken satt hemma och lyssnade på radion, för det var mycket bättre än att vara på plats.
Till och med på radio, det kom ju sen om tv mycket, men det var alltså att se så om radio till och med. Att man skulle stanna hemma för att lyssna på radio.
Jo, det är Stig Svensson skulle sätta stopp för radiosport.
Jag tror han gjorde det. Jag tror att det var så, vi fick bara sända, säg 15 minuter högst från varje match. Nu bara drog jag till med en siffra, men så var det.
Men jag vet att det var så på söndags Sport Extra när det började klockan 7. Hockeymatcherna började klockan 17 på söndagar. För jag är som dig, Tom, jag hörde också väldigt mycket på detta. Mm. Och när sändningen började klockan 7, då var man så nyfiken. Det var ju 5 matcher då i högsta serien. Och då var man ju så nyfiken på vilka två kommer att väljas ut. Och blev det inte den som blev vald, då fick man ju bara resultatrapporten. Ja. Vilket i och för sig var mer än vad man hade fått annars, men ändå.
Men det som är häftigt är att vi kommer från 4 olika decennier då, när vi är födda. Men alla har samma sak, nämligen att det här har varit vår dröm. Som vi har nått fram till. Och alla har samma bakgrund. Vi höll på när vi var små och refererade intresserade, vi spelar hockeyspel och allt möjligt på samma sätt. Men det skulle vara intressant bara, och varför är det en dröm? Vad är den stora kärleken? Vad säger du, Lasse?
I mitt fall var det ju precis som du sa innan, Tommy, att jag, man satt ju hemma och refererade och spelade, jag spelade ishockeyspel med mig själv. Jag vann ju alltid i och för sig. Men då refererade jag också. Och, men det var ju Hylands hela den eran när man hörde honom på radion. Och jag kommer ihåg, det var inte Hyland, men när Sverige blev världsmästare i ishockey i Moskva 1957. Bra. Så var jag sjuk. Och låg i, jag kommer så fruktansvärt väl ihåg det. Jag låg i sängen och det var ju så otroligt spännande match. Men det var inte Hyland som var där då på den tiden. Jag kommer inte ihåg vem det var. Mm. Men det var ett oerhört dåligt referat. Men det gjorde ju ingenting, för det var så fruktansvärt spännande. Ja. Det påminner ju lite grann om han Göransson som refererade Sverige. Ja, Sverige, Brasilien.
Sexan.
Ja.
Åttan leker med Gerd. Aj, han leker. Nian i utanför straffområdet. Åttan passar. Mål! Mål i elvan. 7-1. Nian passade elvan, så sprang fram och sköt direkt. Skott i mål. 7-1.
Spike
igen.
Jag menar, det var ju fullständigt vidrigt dåligt om det skulle sändas idag, men det var ju dramatiken då i det. Och allt det där gjorde att jag blev intresserad. Så...
Jag kan säga att jag har ju alltid haft en dragning åt det konstnärliga. Alltså, jag skrev ju teaterpjäser redan på mellanstadiet, skrev noveller, sysslade med musik. Jag spelade i band sedan jag var 11-12 år. Det första bandet hette Big Head Hunters, för övrigt. Snyggt. Vi spelade på Lions i Högdalens centrum. Så det konstnärliga är det som har dragit mig till det här referentjobbet. Mm. Jag kanske har en lite annorlunda bakgrund då. Och jag kunde ju ha hamnat någon annanstans, men jag hade kompisar som hade kommit in på Journalisthögskolan, så jag tänkte jag provar, jag kom in, och när vi skulle välja praktikplats så var jag ju så pass mycket sportintresserad att jag sökte två stycken positioner när det gällde sportjournalistik och fick då radiosporten.
Där är vi lika, vi tre, just på den.
Gjorde du också praktik där?
På min tid fanns ju inte Journalisthögskolan, vad jag vet.
För vi pekar på en skillnad mellan radio och tv, och det finns ju en starkare konstnärlig frihet, om jag ska använda mig av ett sånt uttryck, i radio. Du får ju vara mycket mer målande, som vi har varit inne på tidigare. Och den tror jag är, och jag tror heller inte att det är en tillfällighet att många, inte alla, men många som är skickliga kommentatorer i tv har en bakgrund från radio. Jag tror att det ligger i att... Så att jag tror den här konstnärliga friheten är något oerhört speciellt, alltså, som nästan bara kan förstå som han har fått möjlighet att uppleva den. Alltså.
Jag kommer tänka på en sak när vi berättar om det här med hur vi har stått i olika hytter och sådär. Och mitt första större uppdrag från travsport, som var ju rätt många gånger, det var ju VM i bandy. Första matchen, jag tror det var i Vilma strand i Finland, alltså. Var i hytten, sa jag när jag kom. Och då var det någon finsk tekniker som pekade. Det var ett bridgebord som stod vid mittlinjen, och det stod jag på. Så hade det kommit en kille och ramlat, och han hade ju tagit med det där bordet och mig med.
Ett ordentligt fall
i den. Ja, men det gick bra. Det var den värsta från det hållet. Det var bara när Torbjörn Ek hade slagit en hörna rätt i munnen på målvakten, så blodet spruta, och han kom åkande rätt mot mitt bord. Jag tänkte, ser han det här? Men han svängde i sista stund. Och på samma VM så kom jag till finalen i bandy-VM mellan Sverige och Ryssland. En Sovjet på den tiden. Då frågade jag också, var i hytten? Då pekade han där, då hängde micken på en gren. På en grangren vid en snövall. Men det gick bra.
Men vi snackade ju förut om att vi ville att kommentatorer kommer närmare.
Ja, man såg bra.
ett ritsbord.
Det finns många enorma historier om just såna här saker, eller hur? Där man har suttit på helt märkliga, märkliga ställen.
Men, och där är det ju en skillnad mellan radio och tv också. Att idag till exempel när vi pratar om Champions League-matcher och åka ut och kommentera det, där är det ju oerhört privilegierat. Med, och där är ju positionerna optimerade.
Där får man till och med laguppställningar i tid.
Oj, det är, och det, så det är ju det är en väldigt
Men du har ju en annan hjälp har ju nu av allting som finns på internet.
Ja.
Jag menar, när jag gjorde ishockey på radion, då förde jag ju all statistik med målskyttar och allting själv.
Vad är det där? Du, jag tror så här, nu lägger Tommy fram
det är Robbans anteckningar som jag hittade på nätet ifrån fotbolls-VM 2002 mellan England och Brasilien.
Och, vad är det?
Det är din anteckning.
Ja.
Och om jag inte tänker fel, för jag har ju sett, jag fick ju se dina pärmar och Lasses Kinkens pärmar, så är ju Kink som är förlagan till det här lite grann.
Ja, det är den här hårdpappen som man skriver spelarna på de positioner de har. Det är så det ser ut.
Och det är Kink som är på något sätt
han är
grundaren
gudfadern.
Ja. Du gudfadern,
jag försöker säga om det har jag har fått av någon, men jag kan inte minnas att jag har knappt varit.
Men Lasses hockeyprotokoll kör ju vi också fortfarande. Ja. Nej, men jag gjorde ju hockey, mitt sista hockey VM var 2018 Danmark. Där jag fick hoppa in på Viasat. Det var jätteroligt att göra hockey igen. Men nu körde jag ju Lasse Kings hockeyprotokoll.
Och jag, det här med färgsystem som du, sen ändrar man det kanske efter sina egna förutsättningar, men jag skrev backar i grönt och hemmalagets forwards i blått och bortalagets forwards i rött. Och då blir det väldigt lätt. Olika färger. Ja, blir väldigt...
Och jag såg ju dig göra så, då gjorde jag så. Så att det har gått i en rakt nedstigande led. Så du kan vara stolt, Lasse. Berätta lite mer om upplägget.
Jo, men jag förde ju helt enkelt. Jag satt en streck när någon hade gjort mål i Elitserien som det hette på den. Vad fan bytte man namn för? Det är fullständigt idiot i alla fall. Och förde upp vilka som hade lagt straffar om någon hade missat eller gjort. Så Hockeyförbundet ringde mig och frågade om statistiken. Idag finns ju allting på mycket bättre sätt. Och vi säger få laguppställningen i tid. Den kommer ju alltid på paddan eller vad man nu har.
För Lasse, den ständiga kampen för att få laguppställningen.
Ja, får jag bara dra in en kort historia där. Första gången jag blev skickad till Moskva på Isvestia-turneringen. Det var ju Lushniki. Det var väl ingen jättekamp om de resorna, men dit skickades jag i alla fall.
Komma hem till julen.
Och jag satt ju där som nervös rookie på Lushniki och väntade på laguppställningen. Till slut var jag tvungen att gå in i pressrummet. Och det fanns ett litet pressrum där man kunde dricka te. Ja, men där satt ju babuskor, tanter och skrev på maskin. Alltså och så frågade jag, där kommer laguppställningen för vi närmar oss ju nedsläpp. Och så, nej du får vänta lite och så ut. Och så kom det ju någon springare med laguppställning. Jag tänkte, äntligen nu får jag se liksom vilka som lirar den här matchen. Kyrilliska alfabetet. Det var på det kyrilliska alfabetet. På vilket jag inte var någon hejare, kan jag säga.
Då är det svettigt.
Då fick man kämpa lite. Och då var jag ganska glad att det var radio och inte tv.
Ja.
För då hade jag aldrig kommit nära en mikrofon igen.
Sporthuset 397.
Våra kommentatorer på plats heter Lasse Kink och Thomas Nordahl. Och den stora frågan är ju vädret.
Vi har nu tagelskjortan på, det kan väl vara och en förstå. Det är nämligen 3 grader varmt faktiskt, men 12 meter per sekund nordlig vind och snö runt omkring oss. Och det är inte många som värmer oss på läktaren heller.
När man är gammal då sticker man tidigt, för man hinner inte med riktigt och han har inte en chans på det där skottet.
Det gäller även när man går på fest, när man är gammal går man hem tidigt.
Ja.
Eller gör inte du det?
Nej, jag går inte.
Du går inte ens på festen.
Nej, för gammal.
Han ser lite nyvaken ut, så där som man gör när man kliver ur sängen. Bad hair day.
Ja, det har man ju igen.
Det är ju ingenting som bekymrar dig kanske. Nej, så mycket.
Oj, han skjuter till hörnflaggan där.
Ja, som inte finns brukar du tillägga.
Ja, den fanns förr. Det vill säga när jag spelade 100 år sedan. Inga dumheter. Sin tonterias.
Tonterias.
Ja,
det hör man nästan vad det betyder.
Ja, det är nästan så.
Som tönterier.
Humorn är ju en viktig del i en kommentators verktygslåda. Inte minst har ju du visat det, Robban, på handbollen ihop med Claes många gånger. Men det finns ju så många delar i det här om man ska lyckas. Men om ni skulle ta på er, vilka är de viktigaste delarna? Hur uppnår man dem? Alltså exempelvis det här, hur blir man både fördjupande och inkluderande som kommentator?
Alltså jag och Claes Hellgren, när vi började kommentera handboll tillsammans, så kom vi överens om att vi ska göra handboll i mästerskapen för alla. Inte för handbollstränarna i Alingsås.
För de handbollstränarna, de kan ju snarare kanske vara lite besvikna på er då.
Ja, och det har de ju också varit, tror jag. Men belöningen man får när man träffar människor ute som är allmänt sportintresserade och som tycker att det har varit så roligt att följa handbollsmästerskapen på grund av att vi har kommenterat, det är belöning nog för mig. Handbollstränarna klarar sig nog, förlov sagt, ändå, skulle jag tro. Och jag tror att det där breda perspektivet också måste finnas i fotbollskommentering. Okej, är det en lördag kväll när Milan möter Napoli till exempel, så är det en ganska smal tittargrupp. Och då kanske man får köpa det här tunnelseendet.
Jag vet inte, men, inte ens då,
nej, men alltså, är det en landskamp? Är det en EM-match i fotboll mellan Sverige och England? Då tittar ju alla. Och då måste man tala brett.
Sen har du en annan sak där som jag vet Hyland alltid var inne och skrek om. Att man måste alltid kunna ha en nivå till om matchen betyder mer.
Men det som är den stora utmaningen idag är att journalistdelen i yrket passeras mellan varven. Och det är också beroende på att rekryteringsbasen för kommentatorer idag kommer kan komma från internetsidan, från fansidor och den typen av intresse, engagemanget, glöden och pumpen, om vi säger så. Och då är det på något sätt att om inte mediehuset är avsändare för journalistiken utan istället supportrarna är avsändare för journalistiken, då får du en snedbalans i det. För att till exempel en spelare i en klubb blir gripen i en våldtäktsanklagelse, blir gripen och så vidare. Ja, men då är frågan så här, hur hanterar du det som programledare? Ja, men det finns ju en publicistik i det här. Ansvarig utgivare, publicistiska regler. Men då kan ju vissa säga, ja men det spelar väl ingen roll att vi säger vem det är. Det står ju överallt på nätet. Alltså, är ni med?
Och så det här bränslet kring journalistik och Tommy Engstrand, det är som bra exempel som jag hörde från Kenneth, han kan vara här, Kenneth Range som heter, Kenneth Jansson hette han tidigare. Det börjar ju sjuda här utanför.
Ja, vi hör det.
De har nog börjat få i sig...
Cocktail.
Lite punch.
Ja, det var så det var på Gubbi.
Men han jobbade med någon sändning då tillsammans med Annika Duncan, tror jag. Satt inte du, Annika Duncan och Jakob Hård på samma anknytning på något
sätt? Jo, 1882-ligan.
Den var fruktad.
Vi fick ju äran att göra en årskrönika tillsammans. Det var väldigt roligt.
Ja, just det. Ni tre.
Vi gjorde en i stereo. Det var nymodigt på den tiden, på 80-talet.
Men det jag sa var att Heyselstadion, katastrofen. Ja. Det var det en fredagkväll eller lördagkväll, fredagkväll? Jag vet inte. Men då hade vi sådana här kortsändningar bara. Och Tommy sitter ju hemma då, han bodde på Gärdet någonstans, och ser vad som händer på tv. Och ringer in till, och vad gör vi på det här? Och då kanske de hade lite smått synfält först då. Att ja, men vi kommer toppa med det, och sen har vi ett orienteringsinslag. Orienteringsinslag, det kan du bara slänga direkt. Så.
Det är Tommy.
Ja, jag är där om en kvart, så tog han cykeln och så åkte han dit och så styrdes allting upp. Och just det journalistiska bränslet och den passionen, det är som jag önskar att man skulle ha varit med där och då.
Jag fick ju vara med om det en gång. Det var ju när Sovjet hoppade av OS Los Angeles 84. Det var ju samma grej. Jag och Annika och Jakob jobbade den kvällen.
Jakob Hård och Annika Dank.
Ja, just det. Och in kom Bo Engstrand när han hade fått nyheten. Och bara slängde hela vårt körschema. Och sen så fick vi då sätta igång och jaga. Och jag kommer ihåg att jag pratade med spjutkastare Eldebrink som råkade vara i Moskva. Jag fick göra en telefonintervju med honom och alla fick uppgifter. Och efteråt så gick vi på Rish och Tommy bjöd på middag. Det var min stora grej när det gäller journalistik, alltså, som jag sen tog med mig. Jag var oerhört imponerad över vad man kunde åstadkomma på en halvtimme. Tommy Engstrand.
Ja. Vi hade ju en annan väldigt, väldigt bra chef.
Det var raka pucken.
Bosse Gensel.
Ja. Mycket bra.
Som var också en kille som kunde framföra kritik på rätt sätt.
Chef både på radio och tv-sporten, va?
Ja.
Jo, han var chef för mig på TV4, mig och Peppa Eng, under en kort period innan han blev grabbad till SVT.
Men jag vet inte, du vet ni som jobbar kvar idag, hur är det utbildningen? Alltså, när vi på Radiosporten hade gjort en större sändning, till och med varje söndag, alltså måndag då efter söndagssändning som vi gör stora, då diskuterades ju den och man fick kritik. Och jag kommer aldrig att glömma, jag hade sagt en gång att Gunnar Nordin har suttit sätat bakom en häst, och då stod Jan Edbrink, som någon av er kommer ihåg va, dåvarande, sa sätat stockholmska, det heter suttit. Och då lärde man sig det. Idag...
Så har du verkligen setat?
Ja, ja. Det var tydligen stockholmska. Ingen hade lärt mig det. Men det lärde de någon mig. Men idag finns det ju fortfarande de som säger avancera framåt.
Egentligen.
Men jag tror att den stora skillnaden är att det är så enormt brus nu. Det finns ju så enormt många kanaler, så många ställen som man sänder på.
Ja, men det är ju
på.
Ingen ursäkt.
Nej, det är...
Men alltså, Tom Engstrand sa till mig någon gång tidigt på Radiosporten att du kan inte ringa runt till 500 000 lyssnare och säga jag har haft en jävligt dålig dag, idag är jag hemskt ledsen, det berodde på det och det och det. När du har micken framför dig ska du vara bra. Det ska vara rätt och du ska vara bra. Och här ska det inte stå några jävla skåp på den här redaktionen.
Nej, sa han. Nej, alltså, nej, men alltså visa vad skåpet ska stå,
nej, men det är exakt.
Kasta in handduk, sitta i förarsätet. Det finns ju x antal uttryck som vi ska
kunna i taktpinnen.
Ja, den taktpinnen som går runt.
Vem vi som gillar klassisk musik.
Sitta i förarsätet kunde man säga när man gjorde matchen i bilen.
Ja, jag gjorde det. I lastbilshytten där. Ja.
Det kunde man säga.
Men du har ju likadant. En av mina käpphästar är ju att man säger katastrof och livsfarligt. Jag brukar säga att det är livsfarligt att gå ombord på en båt i Tunisien och fraktas över till Italien, och då blir det katastrof när båten sjunker. Mm. Vad ska man säga om det, om man säger att det är katastrof att han passade fel? Eller livsfarligt att han sköt i stolpen?
Men alltså, jag ska säga att det finns ju, i alla fall där jag är, finns det ju återkopplingar som det heter, efter kommenteringar som är liksom... snackar igen, men inte supernoga med förstoringsglas, men rent allmänna generella termer.
Får jag bara fråga, vem opponerar på dig?
När det gäller
fotbollschefen. Han snodde bollen häromdagen.
Just det.
Ja, du brukar skicka till mig när någon säger
Jag orkade inte.
Lasse gjort det så många gånger. Alltså Lasse King kan ju opponera på Grana. Det är jag med på.
Ja, men Lasse, du skickar ju sms.
Han håller på och bråkar ibland. Det måste du göra, vet du. Men vem opponerar på dig?
Men i mitt fall är det ju fotbollschefen. Mm-hmm. Och prata om det. Jag ska väl säga att jag tycker att det ger ganska, som jag väldigt sällan lyssnar själv på det jag gjort. Ofta är det ju bara nästa uppdrag, nästa match, nästa ut så som du går in i liksom. Men det är ganska nyttigt att sitta mer, opponera är nog det man tänker på då. Nej, så är det nog inte riktigt. Jag säger, utan mer ett samtal, ett snack om. Ja, du och jag pratar ju ofta.
Ja, men det är bra. Men alltså Tommy Engstrand sa ju till mig att jag måste lyssna i efterhand på det jag hade gjort. En annan grej som var typisk för Radiosporten på 80-talet, och det är ju därför vi är här, var ju att jag blev ju lärd att varje hockeysportextra skulle göra, så skulle jag ringa till respektive tränare dagen innan.
Vi ska snart in på vår middag här. Men Lasse King, till att börja med, ditt främsta ögonblick, ditt främsta minne ifrån din långa... Ja, hur lång var din kommentatorskarriär egentligen? Den alltså, pågår ju fortfarande.
På radion var det ju, som Lasse sa i början, 21 år. Och så var jag precis lika länge på TV3 eller Viasat eller vad ni nu ska kalla det för. Om vi nu tar radiodelen så är det... Ja, det är många. Det är många.
Du får väl en.
Nej, jag kommer att välja två. Den ena grejen var i Montreal 1982.
Ja, Montreal var 76.
76, det var innan Moskva, vad dum jag. Ja. Då var jag utkastad, utsänd som reporter, och jag skulle göra intervjuer. Och då gick jag ner i den väldiga friidrottsstadion, och mot mig kommer då Alberto Juan Torena. Mm. Som inte alla vet.
Det är min distans, 800 meter.
Ja, 400 också. Ja, han vann nämligen båda distanserna i Montreal. Så kommer han gående mot mig. Det var bara han och jag under stadion, en lång sån där gång som gick. Och då hade med mig bandspelaren, så jag stannade upp och frågade om jag fick ställa några frågor till honom, eftersom han var så väldigt populär i Sverige och det skrivits massor, för jag vet inte om han var närheten av världsrekord och sånt där på 400 då, som jag tror gick först. Jo då, det gick bra, och han svarade mig på engelska. Och efter det gav han ingen mer intervju. Jag vet inte om han blev tillsagd av Kubas regering att inte göra någonting. Han kunde inte engelska på presskonferenserna.
Bara när han pratade med dig.
Jättekonstigt. Och det var en stor grej att få göra den intervjun med honom. Den andra var ju när jag gjorde ett trav i Paris och Dart Hanover vann Prix d'Amérique som första svenska kusk, ska vi säga.
1973.
Ja, för Dart Hanover var ju en amerikansk häst, och det var även Scotch Fes som hade vunnit 1950. Så det var så 23 år emellan de här minsta, och det var stort när han vann. Plus att jag hade spelat 10 kronor eller franc, och den kombinationen gav 1200 kronor. Som jag växlade in och köpte en bil för. Dart Hanover blev sedermera avelshingst i Italien. Och dog väldigt drastiskt. Och jag var på fotbollsträning och hörde det förmodligen på Radiosporten. När jag kommer ut så har min bil som jag köpte för Dart Hanover-pengarna kraschat. Någon hade kört på den. Av en italienare, där hästen alltså stod. Så det måste ha varit ödet.
Det referatet är väl också stoppa världen, jag vill hoppa av.
Ja, det stämmer.
Ja, ja, ser du det? Ja. Då var du alltså 30 år, ja.
Sen var ju Lob och Strandströmsmålet och Eldebrink och alla i Wien 87.
En och en halv minut snart kvar att spela bara när Eldebrink går till anfall. Men han är fortfarande i svensk zon, ramlas strax på fall av en sovjetspelare, pucken fram till Bengt-Åke Gustafsson. Turen finns, kommer in i anfallszonen mot tre sovjetspelare, får med sig pucken. Kommer i dåligt läge, spelar bakom, blå linje, Albelin. Albelin spelar, Lop! Ja!
Ja, och det som är så fint med det referatet också är hur du släpper jublet. Det ligger ju i säkert 30 sekunder, jublet.
Det är Hyland påfund, eller att man skulle vara tyst efter målen.
Just det.
Snyggt.
Ja. Robban.
Snyggt.
Minnesbilder.
Ja, men minnesbilder, så är det i boxningsturneringen i Seoul 1988. När svenska boxare vann 14 av 20 matcher. Vi tog 2 medaljer.
Var det Skott?
Ja, Skott och Kramne, Myrberg. Ja, Kramne hette han då.
Kramne då lågt med huvudet, ser lite trött ut för ett ögonblick. Och Kane trummar på. Det finns ingen hejd på Kanes krafter tydligen. Han borde vara fullständigt utpumpad vid det här laget. Kramne då fortsätter att slå hårt mot kroppen, svingar med vänster, missar den svingen och så en vänsterkrok som träffar, så följer han upp med en höger. Och Kane rör inte en min, inte en min ifrån Charles Kane ifrån Skottland. Kroppslag från Kramne som vänster som träffar igen, och Kane står upp. Vinnare 4-1. I röda hörnan, George Kramne, Sverige. Sverige har tagit medalj i boxning för första gången sedan 1972.
Mats Strandberg brukar göra boxningen, men han valde pingis. Och det var ju tur för mig, för där fick jag ju sitta på nätterna ihop med förbundskaptenen Leif Karlsson och referera boxning och svenska framgångar. Och en korean som vägrade lämna ringen efter att ha förlorat. En amerikan som var turneringens bästa boxare som förlorade finalen på en uppgjord match mot en sydkorean som hette Si-hun Park.
Alltså var det han?
Ja, och amerikanen hette George Jones Jr. En av de finaste som någonsin har boxat i en OS-turnering. Det är ett starkt minne för mig.
Ja, nu är det svårt.
Ja, vi måste ju röra oss utåt. Vi brukar alltid avsluta med en supportersång eller någon idrottsmusik varje avsnitt ju. Och nu har jag inte förberett, men det är ju Robban som är musikansvarig här. Men du kanske inte är så mycket sportmusik som du är intresserad av.
Nej, jag lyssnar just nu.
Blue
väldigt mycket.
Is the color.
Ja, just det.
Bajen var namnet. Ja.
Bosse Larsson.
Ja,
han gjorde en AIK-visa. Ja, ja.
Vilken då?
Heja, heja AIK. Ja.
Nej.
Ingen mixande här.
Det finns ju en originalinspelning från 1929 dessutom. Nej, men inte med Bosse Larsson.
Men vi kan ju köra Chelsea-versionen då, så är det ingen som blir trampad på tårna.
Nej, just det. Annars
Blue is the color. Just
det. Ja, Blue is the color. Ja. Den på Stamford Bridge, det.
Nej, men helt underbart att, eller hur Lasse, att vi fick till den här
träffen. Ja, men verkligen. Och det skulle kunna pågå någon timme till.
Ja, säkert.
Det skulle kunna pågå någon timme till.
Minst.
Men det blir en stark känsla av det journalistiska samtalet verkligen. Och det här är ju två av Sveriges bästa referenter genom tiderna. Mm. Men deras bidrag i det journalistiska dagliga samtalet, det kommer... Hela det här gänget som är här ute har en väldigt, väldigt stark del i det. Och det tycker jag är... Det ska vi aldrig glömma.
Tack Robert Perskog, Lasse King, för att ni var med i Sporthuset.
Tack själv.
Tack.
Nu kommer Blue is the Color. Eller Bayern var namnet om ni så vill. Och vi hörs igen nästa vecka, Lasse.
Ja, det gör vi. Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Hej.
Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.